han var ju inte så riktigt stor, storväxt, men fejt.
Han var på det sättet liksom lite humoristisk, för vi visste ju alla vem Stålmannen var, och Clark Kent som Stålman var ju någonting helt annat än en muskelklippe som kommer från den där botten. Så.
Du lyssnar på Finlandssvenska original, en serie om udda finlandssvenskar. Avsnitt 2, Stålmannen Hautavita. Ett program av mig, Fanny Malmberg.
Det var en skola där det var frågan om vem är starkast i världen. Så var det en pojke som markerade och svarade att vinden, orkan. Och andra pojken markerade och sa att elden. Tredje pojken kom fram skarpt att det är Hautavita. Prova med en hästbo i vinden i fast orkan. Sätt den i elden, den hålls cirka kvar. Men Hautavita sätter i sina käkar så är det som lakrits eller vax.
William Hautavita från Lappfjärd var en storvuxen kraftkarl som från slutet av 1930-talet ända till 1980-talet turnerade i Finland och Norden och blev känd för flera generationer som Finlands stålman.
Han var ju runt i mycket skolor och i stålskolan i Reipel så såg jag första gången. Och det var ju en bra dag, allihop var ju intresserade av det förstås. Och Arun Gangon var i Vörösamskola. Det var på 1960-talet.
Vasabon Leif Paulin minns tydligt när William Hautavita uppträdde i två repriser i hans skolor på 1950- och 60-talen. Också filmregissören Claes Olsson såg Hautavita vid samma tider i Munksnäs svenska samskola i Helsingfors.
Han var ju liksom en sån där, vad ska jag säga, modell för sunda levnadsvaror och i synnerhet mjölk. Han hade alltid en glasflaska med mjölk med, för han gjorde sina trick med tänderna alltså.
William Hautavita kallade sig tandatlet.
Han drog de där lastbilarna, bussarna med tänder och kättingar och så vidare. Och drog ut spikar med tänderna och böjde såna hästsko med tänderna.
Det är ju inte här utan det var ju som mjukt järn, men i alla fall det var ju en hästsko. Det var ju paradgrejen han hade på alla ställen. Men han hade en tre bitar med sig, 2x4 eller om det var några plankor. Och ena sidan av hästskoven skruvade han fast på det. Och sedan med munnen så röjtade han det annan känkling på hästskoven tills det spärrade rakt upp.
Halva hästskon spänns fast mellan två brädor som skruvas ihop med muttrar. Sen tar William med ett munstycketag i hästskons andra sida, biter tag och häver med hela kroppen. Hästskon vrids.
Men han hade hållit innan det hästskoven med tjocktyg som han hade i munnen. Det var så att han skulle skada hästskoven, sa han. Sedan tog han ju lossande hästskoven och så fick vi ju provet om vi får brott i en rak igen. Men det var ju en som klarade hänt.
Jag blev uppkallad på scenen. Och det där, och han slog ju med handen stora spikar i en bred. Och jag måste gå där sen och kolla att det faktiskt hade gått in. Att det var en bluff. Han var hemskt noga med det där. Att han inte var någon lurendrejer och att allt han gjorde var äkta.
Det fastnade fast också i andra brev. Det gick bättre. Vi ska se hur djupt det gick nu.
Han var ju där i flera timmar och han kom, jag minns inte om han var för sena eller inte, men först så skulle han ställa upp och bara in all den där grejerna sin han hade och så skulle han klä dem till han det stålmanskostym som han hade och vi satt ju och väntade och så hade han ju nåt att prata först liksom om han är Finlands starkaste man och hade en mantel till det som han hade hängt kring nackan till det som han och att han hade pratat en stund och så då började ju som programmet då med något krafttempor och det var ju all pojka förstås intresserad av och antagligen flickorna och för han var ju speciell, det var han. Inte hade vi ju sina en som var stark på det viset som han var. Så han hade ju 65 i nackmått och jag tror han har gröva nacka än vad känner jag min har kring midjemått.
William Hautavitas mått lyfts fram i samband med alla föreställningar. Vikt 150 kilo, halsomfång 65 centimeter, fingeromfång 10 centimeter. Av nyfikenhet mäter jag mitt eget finger. Omkretsen är 6 centimeter, min hals 32 centimeter, alltså ungefär hälften av Williams mått.
Kan du beskriva den här manteln? Hur såg den ut? Hur minns du den?
Han var ganska lång. Han var som en filtande innan. Och så var han ju med i band. Så han var som bond i kringnackan. Han hade ju en grå nacka. Så han satt ju bra fast. Och så hade han ju hängt den över axlan. Då han kom upp på scen och så spridde han ju ut han det manteln till den han och lite visa upp sig då att
Williams outfit består av blåa träningsbyxor, en vit t-skjorta och gamla brottningsskor. Men det är manteln med emblemet Teräsmies stålmannen och ett lejonhuvud som är det där lilla extra.
Jo, och han hade ju som sagt lite speciella kläder och tog det gymnastikbyxor och han var ganska tjock så han hade väl hängslut och fick få hålla upp den ena någon. Men inte så, jag är ju som en stålmannen eller tog det ena, det var ju så mycket finess på det ena.
En anledning varför William Hautavita blir så populär i skolorna är att han förespråkar hälsokost. I hans kostrekommendationer ingår rätter av råg och havre, hårt bröd, potatis och frukt, speciellt torkade plommon. Själv äter han kopiösa mängder mat och han flaggar ofta med hur mycket mjölk han dricker. 4 liter per dag.
Ja, god dag.
Ja, god dag.
Jag ska ut på turné nu det här och så ska jag vara som jag brukar kalla till skrovmål. Och det här är 4 liter mjölk.
Vad annat önskar du?
Nå, det hör till sammanhangsfrån och 20 ägg.
William är dessutom absolutist och undviker socker.
Vi hade kemikaliehandeln där utanför skolområdet så vi brukade gå tid och ta oss en limonad eller någonting och en gotta gris. Och då vi kom tid så då satt Hautavita där och hade 2 stora mjölkglas på bowl och några grisar som han hade köpt. Vi kunde ju inte hålla oss fast vi ju inte ville stirra så det på honom. Så gjorde vi, får vi med allt han gjorde. Och det viktigaste var ju att han sväng grisen till stad på ett tefat. Och så tog han till tjejden och så skrappade han av all socker som gick till förlust innan han åt den gutta grisen. Och sedan tog han nästa. Och då drack han mjölken på.
Drick mjölk, pojkar. Så blir ni starka.
Leif Paulin och Claes Olsson såg William Hautavita under 50- och 60-talen då han var som mest aktiv med sina skolturnéer. William, som var född 1904, var alltså redan då långt inne i medelåldern. Men karriären som turnerande stålman började mycket tidigare.
I hur många år har du turnerat?
Nå, över 30 år.
Vi hör journalisten Carl Sahlgren intervjua William i dokumentären Stålmannen från 1969.
Och hur fick du impulsen till att åka land och rike runt?
Jag har nämligen varit mycket intresserad för sport. Att därför var jag intresserad som yngre att min bror var andra i Finland i 10 och 5000 meter. Han var äldre bror. Och det här, i kustartilleri vann jag skidlöpning. Och som fotboll och skidlöpning har varit mina bästa grenar.
Claes Olsson, som senare på 1980-talet gjorde en till dokumentär om William, berättar.
Han kom ju ändå från rätt enkla förhållanden. Från en liten stuga där i Lappfjärd. Och då fanns ju sporten, var ju det viktiga liksom på den tiden. Och sen om det fanns en brottarförening eller boxförening i byn, så boxarförening, så då gick man till den. Och det var liksom det fritidsnöje man hade. För han hade inte William gått egentligen någon skola. Jag kommer inte ihåg att han skulle ha gått ut folkskola. Jag tror att den blev på hälften eller någonting. Så då var det ju sporten som var liksom den vägen utåt och framåt.
När märkte du första gången att du var starkare än andra?
No, redan som yngre. När jag gick i lägre skolan. Sen kom jag till militären, till kustartilleriet. Och där ville inte maten räcka till. Jag var hungrig genast, jag slapp från köket nästan. Men så kom kapten och skoda. Han anmälade dit sen att Hautavita måste sättas i köket. Han åt 7 portioner. Att det är omöjligt att hålla en sån kar på plan. Och sen så hörde till mig att bära det här från lagerrummet salt och mjöl och vad som ska behövas, ärtor och när jag tyckte att jag har starka käkar, högg i en säck med tänderna. Och sen märkte jag att jag har starka tänder.
Som 34-åring börjar William Hautavita med brottning och deltar i tävlingar. Tills han vrickar foten. Då byter han till tyngdlyftning. När superstjärnan i tungviktsboxning Gunnar G.B. Berglund i slutet av 1930-talet besöker Österbotten åker William till Kauhajoki för att se honom och hamnar av en slump på samma resande hem.
Och sen träffar jag Gunnar Berglund, G.B. med andra ord. Han visar mig att jag ska bli ett annat led. Och han skrev mig sen recept hur jag ska bli ett annat led.
GB får höra hur William burit 100 kilo saltsäckar med tänderna. Så han bygger upp ett träningsprogram och föreslår att William som programnummer drar bussar med tänderna. 1940 drar William sin första buss i Vasa. Han lämnar småbrukslivet bakom sig och börjar turnera som Stålmannen.
Jag heter Ingmar Rosenblad, Lappfjärd.
Williams systerson Ingmar Rosenblad fick vara med på turnéerna som assistent.
Jag var med William då på skolor emellanåt. Jag var med hans väskor förstås. Och stod reda på bussar och sånt där.
Efter krigsåren på 1940-talet är kvällsfester med program och dans oerhört populära på diverse lokala föreningshus. Folk vill mer än något annat släppa loss och ha roligt.
Men då var vi nog, jag var med honom då. Nu och då till lokaler och så uppträdde han där då. Så brukade han dans efteråt, han hade en orkester som spelade med honom. Och så var det det då.
Det här är Williams starkaste tid. Och snart börjar tidningarna intressera sig för honom. Den tidigaste tidningsartikeln om William Hautavita jag hittar är från 1947. Efter det, under hela 1950-talet, skrivs minst en artikel per år om William och han blir en kändis.
Han uppträdde ju också sen med liksom andra finska freaks. Vad heter den där långa Myllyrinne, den här Finlands längsta man och... Och så fanns det någon annan som han uppträdde med. Var det någon Orumman eller någon annan som var mycket intressant. Den billig cirkuskonst. Men då var det liksom så att det fanns i varje by ett på något sätt ett byahus eller där man kunde uppträda.
William turnerar med bland andra jätten Väinö Myllyrinne. Finlands längsta man på 248 centimeter. Akrobaten Esa Karttunen. Och andra showmän och musiker. Så förfärligt showigt eller glamoröst är det ändå inte. Lokalerna är ofta ganska anspråkslösa. Österbottens tidning skriver efter en uppvisning i Jakobstad 1950.
Kraftmannen Hautavita från Lappfjärd, Finlands stålman och Nordens starkaste karl, belönades med livliga applåder och förtjusta utrop då han på söndagskvällen gav en uppvisning i Folkets hus. Salen var till ungefär 3/4 fylld av åskådare, därav en handfull damer. Även om det dystra Folkets hus inte kunde skapa den rätta stämningen kring stålmannens prestationer, så blev man i varje fall mäkta imponerad av denna kärnkarls oerhörda styrka.
Jag frågar Leif Paulin hur han som barn upplevde stålmannens show.
Inte var han proffs. Han hade ju sin egen stil, men det här, han var ju entusiastisk för idén. Han märade ju det han sa. Han var ju övertygad på det. Och det här, han ville ju som berätta då, hur han såg på saker och ting. Och så mycket förstår vi. Men var han ju en dannekej, nej, då kan det komedian, utan han hade ju sin egen stil och gick upp på att det var stark. Det var ju Heskoin som pratade.
En del av Williams rekvisita har hamnat hos systersonen Ingmar Rosenblad. Ingmars fru, Anneli, visar upp artefakterna som de sparat. Bland annat en krökt järnstång, några vridna spikar, Williams boxningsboll och boxningshandskar.
Här är en sko som han bröt med tänder.
Jag är nyfiken. Får man prova? Har du provat själv vända på den här? Nej, det är ju stadig.
Jag tänker, orkar man röra på det där?
Det här är järnstång som han har gjort.
Ja, men räknar med det där.
Med tänder bara.
Han drog ju bussar. Och...
Oj, den var tung.
Ja, det måste vara järn. Heljärn.
Det är nog järn. Det är riktigt. Det är detta fusk här.
Här är grejer som de boxas med.
Ja. Och är det den här som han också själv tränar med? Jag läste att han hade...
Han brukar dra den där med väldigt fart sådär. Och släppte den mot ansiktet. Så där ska det gå till, sa William.
Jag ska se om det passar här i ansiktet av bollen. Passar den där också? Ja, matchen färdig! Jo! Anta mennä vaan pojat! Jo!
I en intervju i Åbo underrättelser från 1950 framgår det förbigående att William har fru och barn och ett småskaligt jordbruk hemma i Lappfjärd. Men hemma är han inte mycket på grund av turnéerna. Han hittar på ett nytt programnummer, att dra bussar med håret. Claes Olsson berättar.
Han sa att orsaken varför han har så starkt hår är att han blev så mycket luggad av sina lärare i skolan. Och han sa att det är inte så farligt att bli luggad, men du måste dricka mjölk så håller håret.
Under olympiska spelen i Helsingfors 1952 får William tillfälle att visa några trick för den gästande amerikanska pressen, som tycker att de stora scenerna i USA absolut skulle vara rätt plats för stålmannen. William pratar ivrigt i intervjuer om att åka och bygger upp spänningen med ett ultimatum. Om han lyckas med sitt nästa trick ska han nog åka över Atlanten. Tricket går ut på att vara ett slags ankare för 4 små flygplan som drar åt olika håll. Ett ska hållas med tänderna, 2 med vardera arm och 1 med kroppen. Världsrekordet på 2 flygplan innehas av en engelsman och William ska slå detta. Men det går lite tokigt.
Du har visst hindrat flygmaskiner att stiga också.
Jo, jag har en gång 3 flygplan att dra åt varsitt håll. Och en drog från tänderna. Då knyckte han när han blev arg flygan att här framtänderna väcks upp. Och en tandläkare i Kristinestad sa det att vi ska dra bort de där tänderna. Att den här åldern som jag sitter i böckerna, det växer aldrig fast. Jag sa att det är mina tänder i alla fall, det ska inte tas bort. Och jag klämde så här och la snön i mun där det hände här olyckan. Och efter ett års tid var tänderna fast. Jag gick till Sandell och sa, om du ser nu mina tänder som vi tänkte ta bort. Och han sa, jo, du är inte vanlig människa, du är övermänniska.
Får han någonsin till Amerika?
Nej, han har kommit iväg då. Nej, ser du, han ska mot han, någon som kunde sköta hans saker. Det är mycket att sköta för att det var alltid sådana där. Så att han klarade inte av det där på något vis då.
Det var så att jag tänkte och tänkte och tänkte. Så blev det för sent. Jo. Jo. Men det är väl nog så också om man far lite. Det är sånt land. Så nästan man får inga pengar därifrån. Om man kan språka. Det är andra som tar pengar.
Den amerikanska drömmen går aldrig i uppfyllelse för William. Istället skrapar han ihop levebrödet på föreningshusen och skolorna i Finland.
Han gjorde inga stora pengar. Så var det nog. Jag på biljetterna minns ni på det var marktid då. Men det var så stora de heller.
50 penny minns jag var de på 60-talet.
Mm. Vad fick man för 50 penny? Alltså, var det lite pengar eller var det så att man fick?
Jag tycker att det var ganska lite pengar
fem,
ändå. Men
fem mark var det väl?
För den tiden, cigaretten kostade 80 penny. Jag minns det för att jag hämtade åt pappa. Och kaffe kostade kanske någon där och kring en mark. Ja, mark var ganska mycket värt den tiden.
Det är ju nämligen så här i världen så jag tror alla artister i mer eller mindre, nämligen fattiga.
William har ett gott hjärta och donerar en del av sina intäkter till välgörenhet. Han får också ihop tillräckligt för att bygga ett hus åt sig och sin familj. Men utöver det finns det inte så mycket att tillgå.
Han var inte så bra att räkna. Därför blev han aldrig rik. Han var väl inte så bra med pengar.
Nej, han var nog inte med pengarna.
Han kanske aldrig gick i skolan för Ingmars mamma brukade säga att hon hade gått 3 veckor i den där vandrande skolan i sin ungdom.
Mm.
Så det var inte så vanligt att gå i skolan den tiden. Och William som var så där framfysisk, han kanske inte orkar ens gå i skolan och lära sig läsa och skriva och räkna.
Ja.
Jag tror det. Han kanske blev lyckad för att han inte kunde. Mm.
William är under sin tid en av Finlands mest kända performanskonstnärer, men döljer samtidigt sin största svaghet. Att han har svårt med läsande och skrivande och att räkna sina pengar.
Ja, men han måste ha haft skatteskulder. Men han antagligen fick han ju andra skatten också. För han hade ju jord och som sagt två hus och kalkoner. Och sånt här. Och så hade han hyresgäster in i byn. Men de där biljetterna räckte inte till skatterna då. Han gick ju i konkurs och missade den där huset. Bredvid Ingmars hem.
Ja.
Och så köpte Ingmars syskon. Och så började de renovera och hittade de där grejerna där högst upp i vinden. Mm. Ja, men om jag ska säga min mening så William brydde sig inte mest om pengar utan han brydde sig mest om det där att han fick visa.
Ja, precis så det var det.
Jag har dragit det här i 25 år.
Hur tung är den här bussen?
8500 kilo. Jag måste nog marschera ända till morgon mitt. Så när jag ska vända på mig så måste jag vända hela så här. Och folk kan ju tro vad som helst när jag börjar vända sin nacke.
Är det åldern som börjar ta ut sin rätt här?
Nej, inte vet. Jag tycker att jag är ung pojke nu.
1981 blir William Hautaviita utnämnd till årets konstnär i Kristinestad. Han är 77 år och passar på att ansöka om statens konstnärspension. Men det blir avslag. Utbildningsministeriet betraktar inte William som konstnär.
Borde inte bli dags att tänka på pensionen?
No, det här har jag tänkt också, men det här är, nu har man ännu lite här som man kallar för gas nu.
William fortsätter alltså bända hästskor, men mer sällan. Hans största önskan så här på äldre dagar är att hans bedrifter som showman och kraftkarl dokumenteras. Under sin nästan 50 år långa karriär har han sparat tidningsurklipp och alla teckningar han fått av barnen, tillsammans med så kallade arbetsintyg han bett att få efter varje föreställning på skolorna. Material finns det alltså gott om. Journalisten och författaren Brita Högnäs Sahlgren intresserar sig. Hon är fru till Carl Sahlgren som på 1960-talet gjorde filmen Stålmannen vi hört utdrag ur. Så hon är bekant med William sen tidigare. Men det är Williams bakgrundshistoria, alltså den innan han blev självutnämnd kraftkarl, som hon vill skriva om.
Brita Högnäs ville göra en polemisk bok. Och det var ju liksom att det var inte en livsberättelse eller en berättelse om Hautavita så där överlag.
Ohyggligt mord i Lappfjärd i natt. Vid en dans arrangerad av Uppbords ynglingar och ungdomslokalen, knivhög i natt klockan 13:30, bondesonen William Hautavita, bondesonen Frans Bergmark, så att hjärtat torde ha träffats. Han dog nästan genast. Bondesonen Otto Knus erhöll av knivmannen även ett svårt sår i ena låret. En tredje fick sin rock sönderskuren. Frans Bergmark, som vid tillfället skulle hålla ordning, var ogift och välkänd. Mördaren är illa känd. Han torde ha varit obetydligt berusad. Mördaren är fängslad.
Så här skrevs det i en notis i tidningen Syderstabotten den 27 september 1927, då William var 22 år gammal. Och boken, Hautavita, som Brita Högnäs Sahlgren skriver, handlar om hur William i sin ungdom blev anklagad för mord. William Hautavita har alltså utpekats som mördare i en tidningsnotis, trots att någon polisutredning knappast ens har påbörjats. Polisförhören är inte stor hjälp och William döms till slut till 8 år på tukthus. Brottsrubriceringen ändras ändå från mord till dråp, men William spenderar sina bästa ungdomsår inlåst. William nekar hela tiden till skuld, men egentligen minns han inget av vad som hänt. Han, liksom alla andra, har varit väldigt berusade. Det råder förbudslag, så de har druckit hembränt. Och det här lär vara sista gången William någonsin dricker alkohol. Att William av hela byn nästan automatiskt blir utpekad som den skyldiga till knivdöde har kanske att göra med att William alltid är ivrig på att ta plats och spexa. Han är storvuxen, kanske lite klumpig. Det är inte otänkbart att William haft sina duster med folk i byn och således blivit illa känd, som tidningsnotisen informerar.
Du brukar ju berätta när han red ju med hästen vart till dansgolvet.
Så sa han, när han kom in, nu flickor ska vi ha något lite här, roligt och här. Fint här och så ska hästen in på dansgolvet.
Ja, och till grannen. Där grannen sov så red han in med hästen och han hoppade upp när hästen nosade ja, ansikte oss.
När Brita Högnäs Sahlgren ger ut sin bok Hautavita år 1982 vill hon framförallt slutgiltigt rentvå Williams rykte och rätta till det fel som begicks då han dömdes. Brita tror verkligen att William är oskyldig. I boken blandar hon fiktiva iscensättningar av händelseförlopp med utdrag ur rättsprotokollen och bygger upp en ny version av historien.
Vi har nog läst den där boken och sen har vi pratat med många Lappfjärdsbo. Mm. Och allihopa säger att det var inte William. Och det var en som har erkänt det där brottet.
Ja.
Men det kom aldrig fram det någon. Där som de skrev därifrån. Det kom aldrig fram. Nej. Till.
Kom det till posten? Eller kom det, så försvann det därifrån? Så
ja, det, för, så de det bara något. Försvann det där brevet som han har skrivit undan han som på dödsbädden erkände att det var han som gjorde det.
Anneli och Ingmar Rosenblad talar om ett bekännelsebrev där någon helt annan bekänner sin skuld för knivdådet. I Britas bok kallas han Lars Larsson, men namnet är fingerat. Denna Larsson har ganska direkt efter fallet emigrerat till Kanada, men blir där mycket sjuk och bekänner för en annan emigrerad lappfjärdsbo, Georg Henders Korpilahti, att det är han som är knivmannen. Larsson författar en bekännelse och signerar det. Han dör på sjukhus kort efter. Och Jerry Henders Korpilahti håller sitt löfte om att posta brevet hem till Lappfjärd. Något svar från Finland kommer aldrig, så Jerry postar ett brev till. Men breven når inte William. Inte förrän 30 år senare. Och då fattas den viktigaste delen, Lars Larssons, den verkliga knivmannens underskrift.
Papprarna försvann. Mm. Och när de skickade med posten så sa de att framvända till Lappfjärds posten, sa de någon. Men därifrån försvann det.
Ja.
Det är det prat.
Man vet inte, det är konstigt linje. Ingmars ena moster, så hon försökte med alla vis.
Alla sig sortar.
Ja, men hon kom inte fram med något. Det bara stoppa hela tiden, allstans, överallstans. Okay. Det hon stoppade.
Så det fanns inte en vilja liksom att från myndigheter så rädda ut det?
Precis. Precis så. Det verkar så liksom.
Det var någon som sa, en människa av mig och en gång att det bara är vilja mig.
Ja.
De sa bara på dansen då den där.
Att han var busig och
annat, ja.
Och skojfrisk och sådär, men han var aldrig aggressiv.
Året är 1960 då William slutligen får ta del av de avklippta breven. Han ber en bekant lärare, Håkan Teir, om hjälp. Kunde han få resning i fallet? Georg Henders Korpilahti besöker Finland och ger ett vittnesmål. Också Williams ena syster engagerar sig. Tillsammans försöker de under flera år få resning i målet och tar saken till rätten för att omprövas. Till och med högsta domstolen behandlar ärendet, men domen kvarstår.
Jag antar att William skulle haft möjlighet att få ersättning, att han satt 8 år i fängelse utan skyldighet. Ingmars kusin var ju polis. Och de ville inte alls liksom börja röra på den där saken.
Mm-hmm.
De tyckte att det var för gammalt. Jag vet inte varför. Men sånt, det åldras ju aldrig. Egentligen.
Att fallet tas upp ännu 1982 av Brita Högnäs Sahlgren gör William Hautavita upprörd. Han har visserligen gått med på att boken skrivs, men hans villkor har hela tiden varit att boken också innehåller ett kapitel om honom som stålman. Detta kapitel uteblir och William försöker stoppa utgivningen av boken, trots att den de facto är på hans sida. Vad ska barnen säga, undrar William uppgivet och är rädd att de som köper boken blir besvikna för att den inte alls innehåller något om stålmannens styrketricks.
Jag och min brorsa Christer, så vi har alltid samlat på böcker, mer eller mindre, och det där. Och han hade senare ett antikvariat också i Vasa. Kalle Sahlgren, så visste vi att han hade gjort, tv-journalisten, han har gjort en massa med fina dokumentärer från 60-talet, just om människor och vardagslivet som man inte idag kommer att tänka på. Och den vägen sen så fick jag tag på boken och läste den och tyckte att hej, nu ska vi söka reda på William.
Och sen när du sökte reda på William, så vad sa du till honom?
Nej, jag sa bara att vi skulle gärna göra en film om honom, och det tyckte han ju naturligtvis om att få bli uppmärksammad.
Vad tror du? Vi ska se.
Det här klämmorna är inte riktigt bra. Men vi ska nu prova det här.
Vänta, jag ska ta bromsen.
Brandbilen kom i rörelse. Kanske golvet slutade lite till Hautavitas favör, men han hade i alla fall visat att han är en verklig konstnär.
Så du tror att det är sista gången det här?
Jo, ser du, doktor förbjöd mig där i hälsocentralen. Han sa, ska du tro att de där hårrötterna är så starka de är som de var för 30 år tillbaka?
Ja, det som jag tycker kommer ihåg nu, så han ändrar inte sig framför kameran. Det är ofta folk som börjar spela upp. Han var nog hela tiden den här samma showmannen, att han hade nog tagit åt sig det här. Och han var inte på något sätt så där, liksom att han tänkte att ingen får ge någon annan bild av honom heller liksom på något sätt tycka att han är underlig, utan det var liksom show hela vägen, och då kunde man också vara roligt och skratta åt sig själv på det sättet. Men faktiskt den här mordfrågan var just den enda som han liksom sen teg om och inte ville ta fram en.
Claes Olsson filmar William kring sommaren 1983. Han är gammal, men fortfarande stark.
Han hade ju alltid ett stort behov av att bevisa att han fortfarande, när han närmar sig 80, så var en stark man. Och så ville han brottas med mig där på gräsmattan utanför hans hus. Och han hade ju så jättestora händer, fingrar och muskler, så han var ju en sån där muskelknippe. Och han slog ju mig genast ner i gräset och inte hade någon chans.
Claes Olssons film Stålmannen Still Going Strong blir ett sätt att fira Williams 80 år. Och en sista dokumentation av Kraftgalen och hans show som hållits oförändrad under alla år. Men 80-talsungdomarna som sitter i publiken ser närmast besvärade ut.
Jag släpper den här bollen här mot ansiktet som löser dessa muskler. Om jag spänner musklerna när bollen slår hit så här, kan jag ligga här baklänges och se sådana färger som jag aldrig får köpa från kemikalier.
För mig framstår Stålmannen Hautavita som en jätteödla. En mänsklig relikt i dagens elektroniska nöjesliv.
William Hautavita fyller 80 i december 1984. Och i en intervju i Hufvudstadsbladet säger han att han planerar en ny turné i den åboländska skärgården till sommaren. Men någon turné blir det aldrig. William dör i en plötslig sjukdomsattack i maj 1985. Eftersom Anneli och Ingmar Rosenblad fortfarande har en del av Williams rekvisita, frågar jag vad som hänt med manteln och alla urklipp.
Kåpan som han uppträdde med,
ja.
Har den försvunnit?
Ja, den är försvunnit, den vet vi ingenting om. Resten av hans grejer vet vi inte, bara det där ritningar och sen den här grejerna som de hittar i vinden. Ja, när han hade kommit bort så var vi till skogs och plockade bär.
Ja.
Och vi kom där, Williams hus. Så hade han en hel kappsäck full med ritningar och skrivningar från barnen.
Ja.
Och det bara droppade in i väskan. Så jag vet inte varför den hade hamnat där ute, den där väskan.
Apu! Jaha, här var igen. Vem stod?
Och det var nog så för kär William när vi kom in på skolgården, så vi har lärare innan då sagt att han kommer nu. Då rusade de ut som en hop och alla, jag var först. Så de var väldigt intresserade med det här med.
Ja, tack så mycket. Hej, hej!
Alla tyckte om honom. För man fick både skratta och kunde applådera, och samtidigt såg man någonting som inte man hade sett förut, att det är någon som vill visa att man kan med bara händer eller bara tänder göra allt möjligt.
Det var en gång en sjöman med mössan checks på svaj. Han hette Axel Öhman och har i blåkat vajajajajaj.
Du har hört dokumentären Stålmannen Hautavita, det andra avsnittet av 6 i serien Finlandssvenska original. I programmet medverkade Anneli och Ingmar Rosenblad, Leif Paulin och Claes Olsson. Vi hörde klipp ur filmerna Stålmannen av Carl Sahlgren och Stålmannen Still Going Strong av Claes Olsson. För ljuddesignen stod Mike Grönros. Producent för programmet var Viktor Granö, som också läste upp tidningsnotiser. Jag som var redaktör heter Fanny Malmberg. Finlandssvenska original produceras av AB Ljud och Bild för Svenska Yle. Alla seriens avsnitt finns att höra på arenan.